Det här är lunchekot. Partiledartalen har inlätts i Almedalen. Ebba Busch först ut. Anhöriga behöver ta stort ansvar för äldres vård, visar ny analys. Och regeringen vill ha nya regler för trossamfunds finansiering. I studion Henrik Sell. Ja, Kristdemokraternas Ebba Busch inledde för en stund sedan sitt tal på politikerveckan i Almedalen. Först ut bland partiledarna att tala i år. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du är på plats och har lyssnat. Vad har hon sagt?
Ja, vi kan väl höra på den tydligaste nyheten i talet.
Och jag kan idag ifrån Almedalsscenen ge er nyheten att med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
Alla de rödgröna partierna vill ju också höja barnbidraget på olika sätt, och nu gäller det alltså även Kristdemokraterna. Och Ebba Busch sa också att skatten behöver sänkas, men framförallt på vanliga inkomster, inte på de högsta. Och sen så var det ganska lång bit om välfärden. Vård, skola och omsorg måste komma först. Det politiska reformer, sa Ebba Busch, och det ska Kristdemokraterna se till.
Igår varnade Ebba Busch för att valvinsten för Tidöpartierna var i fara. Vad menade hon med det?
Ja, Tidöpartierna ligger ju under stort i mätningarna, och Ebba Busch menar att det blå laget måste satsa på välfärdsfrågorna gemensamt. Det är ju frågor där den rödgröna sidan har ett större förtroende i väljarnas ögon enligt mätningarna. Och så sa hon att väljarna vill ha politiska ledare som har visioner och kan ta diskussioner över blockgränsen. Vilket tolkades av vissa som en kritik mot Ulf Kristersson.
Varför gjorde hon så?
Jag tolkar det som att hon vill lyfta fram sig själv, visa sig som en samarbetspolitiker. Väljare gillar samarbete, de flesta i alla fall. Kristdemokraterna menar liksom många andra borgerliga debattörer nu att Tidöpartierna måste börja locka rödgröna väljare för att vinna valet. Och att det är Ebba Busch som kan göra jobbet. Men det är inte mycket som talar för det just nu. Under den här mandatperioden som helhet så har Kristdemokraterna istället tappat väljare till Socialdemokraterna enligt statistikmyndigheten SCB. Och det här handlar om två partier vars väljare står mycket långt från varandra. Socialdemokratiska väljare tycker illa om Kristdemokraterna och Ebba Busch, och Kristdemokraternas väljare tycker illa om Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Så det är inte helt lätt att se hur det där ska gå till.
Nej, inte helt lätt, säger Fredrik Furtenbach, Ekos inrikespolitiska kommentator, direkt från Almedalen. När äldre behöver vård får närstående ta ett stort ansvar. Det visar klagomål som äldre och deras anhöriga skickat in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och patientnämnderna. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO som analyserat klagomålen.
Ja, men det övergripande mönstret är att det är svårt för de äldre att få en sammanhållen och trygg vård när flera vårdgivare är involverade. Viktig information uteblir. Närstående får ta stort ansvar. Det ser vi också som en väldigt tydligt mönster.
IVO har tillsammans med regionernas patientnämnder analyserat över 4400 klagomål som kommit in från patienter som är 80 år eller äldre och deras närstående under 2025. Klagomålen berör flera olika delar av vården. Det som sticker ut för äldre jämfört med andra åldersgrupper handlar om komplikationer i samband med vård och behandling, fallskador och otillräcklig omvårdnad, men också om läkemedel och samverkan mellan olika vårdgivare och enheter.
Ja, men till exempel så har vi sett i ett antal klagomål att äldre har skrivits ut från vårdavdelningen utan att man har säkerställt ett mottagande i hemmet. Det har lett till otrygghet och svårigheter för den äldre.
Är det en rimlig belastning på de närstående när äldre behöver vård?
Nej, vi tycker ju inte det. Och det lyfter vi upp i den här rapporten, att vården behöver ta ett större helhetsansvar så att de äldre får rätt behandling utan att behöva förlita sig på att närstående kan hjälpa till.
Bristen på samordning kan också leda till fördröjda diagnoser, utebliven behandling och farliga läkemedelskombinationer. Problemen är inte nya, men med en åldrande befolkning behövs en förändring, säger avdelningschefen på IVO, Pernilla Persson Nia.
Allt fler av oss blir äldre och då behöver vården utveckla sig för att möta de förändringar och framtidens behov som vi ser framför oss. Så organisera det här på ett bättre sätt behöver vården göra.
Pernilla Persson, Nia, avdelningschef på IVO, reporter Kristin Odén. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stötta kommunernas socialtjänster i komplexa ärenden. Det är efter Ekots granskning om barn som tvångsomhändertagits efter misstankar om Münchhausen by proxy hos föräldrarna. Camilla Waltersson Grönvall är socialtjänstminister.
Jag blir naturligtvis berörd av den här granskningen och de problem som den sätter ljuset på när det gäller såna här svårbedömda ärenden.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att det här är komplexa bedömningar som socialtjänsten måste göra utan att själva besitta medicinsk kompetens. Och därför har Socialstyrelsen nu fått i uppdrag att ta fram behovsbaserat stöd till kommunernas socialtjänster för att stärka kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningen av särskilt komplexa ärenden.
Och därför har regeringen nu fattat beslut om ett uppdrag till Socialstyrelsen att också tillsätta en grupp där det finns den sortens expertkunskap som också omfattar medicinsk och psykiatrisk kompetens.
Experterna ska kunna användas i situationer där socialtjänsten behöver bedöma komplex eller ovanlig medicinsk eller psykiatrisk problematik hos barnet eller vårdnadshavaren. I det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmält Elsas mamma för misstankar om Münchhausen by proxy upphörde omhändertagandet först efter att föräldrarna begärt att det skulle upphöra, en så kallad begäran om hemtagning. Det är en möjlighet som regeringen vill begränsa, vilket har väckt oro hos föräldrar som menar att deras barn felaktigt blivit omhändertagna. Camilla Waltersson Grönvall igen.
Alltså om skälen för vården inte längre finns kvar, då ska den upphöra.
Flera av de här barnen säger ju själva att de blev överraskade över att man inte lyssnade på dem, vare sig från socialtjänstens sida eller i domstolen. Hur ser du på det?
Är det någonting som verkligen gör mig genuint upprörd så är det att barns röster inte kommer fram. Vi har varit väldigt tydliga i den nya socialtjänstlagen att inget beslut ska fattas utan att barn har lyssnats till.
Vill du höra mer om den här granskningen, sök efter Jakten på Münchhausen-mammorna i SR-appen, reporter Maria Ridderstedt. Regeringen vill införa nya regler för att kunna granska utländsk finansiering av religiösa trosamfund och vissa ideella föreningar och stiftelser. Bakgrunden är Sveriges utsatta säkerhetsläge, säger justitieminister Gunnar Strömmer.
Vi har både här i Sverige men också internationellt sett att islamistiska organisationer som Muslimska brödraskapet för att ta ett exempel är aktivt också i vårt samhälle. Vi har sett exempel på att stater, till exempel Ryssland, främjar sina säkerhetspolitiska intressen i strid med våra svenska säkerhetsintressen genom religiösa samfund kopplade till sina länder också i Sverige.
En utredare har kartlagt betalningar till religiösa trossamfund och ideella stiftelser och föreningar med religiös inriktning och visat att det under åren 2020 till 2025 kommit in ungefär 21 miljarder kronor från utlandet. Pengarna kommer framförallt från europeiska länder och USA. Men kartläggningen har inte kunnat visa vad syftet med utbetalningarna är eller vem som skickat pengarna, vilket är en av anledningarna till att regelverket behövs, säger Mikael Mollqvist som gjort utredningen.
För att man ska kunna göra en bedömning av enskilda transaktioner och mottagare och avsändare så behövs en myndighet som har lagstöd att granska det här.
Enligt förslaget som nu ska skickas på remiss ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vara granskningsmyndighet. Och tanken är att betalningar som kan utgöra hot mot demokratin ska stoppas, säger justitieminister Gunnar Strömmer.
Tanken här är ju att svenska myndigheter ska få verktyg att kunna stoppa sån finansiering. Granska till att börja med finansieringen och sen om det är så att det här visar sig vara demokratihotande också kunna stoppa den finansieringen och också ta de pengarna, alltså förverka de pengarna till staten.
Reporter Carl Friborg. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan slår alldeles strax 20:01. Då ska det handla om regissören Staffan Westerberg som dött vid 92 års ålder. Men först ska vi till Moldavien. Där ökar hoppet för EU-medlemskap efter att EU i början av juni gav klartecken till att inleda de första samtalen. Och igår sa Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att Moldavien uppfyllt 93% av reformerna i ett tillväxtprogram som EU kräver att landet genomför.
I am very excited actually, and I hope we will manage to become a EU state.
Den 25-åriga juristen Valeria är hoppfull om att Moldavien en dag ska bli medlem i EU, vilket hon tror kan ske 2030. EU öppnade för samtal med Moldavien och Ukraina redan 2023, men egentliga förhandlingar uteblev eftersom Ungerns dåvarande premiärminister Viktor Orbán hade lagt in sitt veto. Men efter att Orbán valdes bort i maj så försvann det hindret, och den 12 juni enades EU om att inleda ett första paket av förhandlingar med Ukraina och Moldavien. Men Moldavien med knappt 3 miljoner invånare har ett sårbart läge mellan Rumänien och Ukraina med en rysk minoritet, framförallt i utbrytardelen Transnistrien som i praktiken styrs av Ryssland. Inför presidentvalet 2024 utsattes Moldavien för en massiv rysk påverkansoperation med allt från cyberangrepp mot infrastrukturen till att försöka påverka ortodoxa präster att sprida ett proryskt budskap. Den unga juristen Valeria är orolig för framtiden. Om 2 år ska det hållas presidentval igen. Kanske kommer de proryska krafterna tillbaka, vilket kan stoppa hela EU-processen, fruktar hon.
We are not sure the future elections will be pro-European, and that can stop the process, and I don't know, we are afraid of the future elections.
Richard Myrenberg, Chisinau.
Så ska vi vidare till Spanien, för där har en före detta transportministern dömts till 24 års fängelse för korruption, och även hans närmaste medarbetare dömts till 19 års fängelse. Domen handlar om statlig upphandling av munskydd under pandemin och är den första fällande domen kopplad till korruptionsaffärerna runt premiärminister Pedro Sánchez, leder för Socialistpartiet PSOE. Med oss nu i studion vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Vad är det den för detta transportministern Ábalos dömts för?
Ja, José Luis Ábalos sägs ha utnyttjat sin politiska position, och han har gjort det också, vilket är extra illa, under pandemin i en statlig upphandling av munskydd och annan medicinsk skyddsutrustning. Och det här var framförallt ett gynnande av ett företag, och enligt domen ska de här 3 dömda som finns med återbetala drygt 400 000 euro till spanska staten. Åklagarna däremot hävdade att det rörde sig om summor på flera miljoner euro. I domen nämns också andra förmåner som tillgång till exklusiva bostäder och resor och tjänster som har utdelats till närstående personer. Och i den här domen finns också ytterligare en väldigt central person som är en affärsman som har varit en mellanhand. Han fick ett väldigt lindrigt straff. Han fick bara villkorlig dom 4 år, och det har fått en del kritik. Och det fick han för att han då samarbetade med domstolarna.
Det här hände ju i närheten av Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Hur allvarligt är det här för honom?
Ja, men det är förstås väldigt allvarligt, för att det är liksom den första av de här många skandalerna som leder till fällande domar och väldigt hårda sådana. Och även om då Sánchez avsatte Ábalos från transportministerposten direkt när det här började komma upp till ytan och tydligt distansera sig från honom, så är det ju verkligen någonting ändå som faller tillbaka på Sánchez. Inte minst för att Sánchez hade som vallöfte att rensa upp i den politiska korruptionen som är utbredd i Spanien.
Hur har reaktionerna i Spanien varit på domen?
De är starka. Oppositionen kräver återigen Sánchez avgång, men även Sánchez stödpartier i regeringen som han är väldigt beroende av är nu mån om att distansera sig från de här skandalerna och säger att nu måste Sánchez se till att röja upp här. Och de kräver inte nyval, men de menar att det måste till en uppstramning.
Och kan man säga någonting i nuläget om vilka konsekvenser den här domen mot Ábalos kommer få?
Ja, men dels har det redan nu tärt på förtroendet för oss väljarna för Socialistpartiet. Det har gått dåligt för Spanska Socialistpartiet i de senaste regionala valen. Den politiska oppositionen, de får ju också så här, ny energi att vilja få fram ett nyval. De har inte det politiska mandatet för det än, men de har verkligen nu fått fler som lyssnar på dem. Sen så är det väl allvarligt att spanjorerna generellt tappar allt mer förtroendet för de politiska partierna.
Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Tack så mycket. En man i 30-årsåldern döms till livstidsfängelse för att ha anstiftat till bombdådet mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm. Det var i april förra året som en handgranat kastades in i en familjs lägenhet och som gjorde att en kvinna tvingades amputera benen. Även hennes dotter skadades allvarligt. Ytterligare 4 personer döms till fängelse av Södertörns tingsrätt för inblandning i dådet. En 6:e person frias. Online-shoppandet i Sverige ökade kraftigt i maj. Enligt Svensk Handel ökade omsättningen för näthandeln med nästan 40% jämfört med samma månad förra året. Samtidigt fortsätter konsumtionen från kinesiska onlineplattformar att öka. Per Ljungberg är innovationschef på Svensk Handel.
Ja, men det är otroligt glädjande att vi börjar se en vändning. Det här är ett rejält styrkebesked för e-handeln i Sverige. Samtidigt ser vi också att det är en större andel än någonsin som har handlat varor från utlandet. Och här vet vi att majoriteten det är från kinesiska plattformsföretag som Temu och Shein. Och det här tycker vi är lite problematiskt.
Examensfiranden och stundande semestrar var några saker som bidrog till att omsättningen i e-handeln skattades till drygt 15 miljarder kronor i maj. En ökning med över 40% jämfört med samma månad förra året. Hushållen börjar få det lite bättre, säger Per Ljungberg på Svensk Handel.
Fler har handlat på nätet och man har handlat för större belopp. Jag skulle säga att vi sakta men säkert ser hur konjunkturläget förbättras. Man får mer pengar i plånboken. Det börjar bli lite mer stabilitet i omvärlden, hoppas vi.
Apoteksvaror, hemelektronik, kläder och skönhetsprodukter har gått bäst. Samtidigt så fortsätter konsumtionen att öka från de utländska onlineplattformarna, vilket Svensk Handel tycker är oroväckande.
Problemet är att när konsumenter handlar direkt från till exempel Temu så blir man privatimportör. Det betyder att Temu de behöver inte ta samma ansvar och leva upp till regler inom EU för konsumentsäkerhet eller miljökrav på samma sätt som de europeiska företag.
Från 1 juli införs en ny tullavgift på alla paket som skickas från länder utanför EU. Och man hoppas att det ska minska inflödet av varor från plattformar utanför EU.
Vi välkomnar det beskedet, men det krävs betydligt mer för att se till att de som exporterar till Sverige behöver ta ansvar för konsumentsäkerhet och miljökrav på våra svenska företag.
Reporter är John Pira. De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska få rätten att lösa in sitt hus. Det vill regeringen som tillsätter en utredning i frågan. Tanken är att utredarens förslag ska ge husägaren rätt att lösa in fastigheten till det pris som huset hade värderats till om vindkraftverken inte fanns där. För att öka acceptansen för nya vindkraftverk har regeringen tidigare infört stöd till kommuner som tillåter nya vindkraftsparker. Så ska vi titta till siffrorna på börsen. I Stockholm ligger den på minus 1,6%. London ligger ner med 0,2%, i Frankfurt ner med 1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 69 öre och en euro 11 kronor och 5 öre. Skådespelaren, manusförfattaren, dockmakaren och regissören Staffan Westerberg är död, 92 år gammal. Det här bekräftade familjen tidigare under förmiddagen för Kulturnytt. Ylva Nilsson, berätta, vem var Staffan Westerberg?
Ja, jag tror att många, även jag, förknippar honom med det uppmärksammade barnprogrammet Vill se pannkakan från 1975. Men Staffan Westerberg växte upp i Luleå, intresserade sig tidigt för teater och skådespeleri, och det var senare i Stockholm han så småningom då under 1970- och 80-talen gjorde sina kultförklarade barn-tv-program Vilse i pannkakan och Lillstrumpa och Syster Yster. Vi kan lyssna kort.
Och i stan i tavlan bakom min nacke kom storpotäten körande i sin bil.
jorden är platt som en ocean, jiddly haddly ho. Och jorden är platt som en ocean, det är nog fel att säga det, men det är ju faktiskt så det är.
Ylva Nilsson, vad var det som utmärkte Staffan Westerberg?
Ja, det var ju hans enorma fantasi. En förklaring som han själv har lyft var att hans bror dog endast 9 år gammal och att den stora sorgen fick Staffan Westerberg att tidigt söka tröst i just fantasin som kunde vara ganska svart men som också kunde vända och innehålla otroligt mycket humor och komik. De här för tiden absurda tv-programmen blev ju också utskällda. Han anklagades ju, även om det var först på skoj, för att ha förstört en hel generation. Jag vet inte, jag såg de här programmen. Mig förstörde de verkligen inte.
Han gjorde ju också mycket teater.
Ja, han var ju kanske främst en teaterman med otaliga produktioner bakom sig. Han tolkade ju till exempel August Strindberg på sitt högst egna sätt i till exempel ett litet drömspel på Stockholms stadsteater 1981. Han var helt banbrytande i sitt naiva, kärleksfulla, humoristiska sätt att introducera barn för till exempel Strindbergs klassiska verk. Och han har ju även gjort stort avtryck med sitt arbete på Teater Brunnsgatan 4 där han ju arbetade nära poeten Kristina Lugn.
Och ni på Kulturnytt pratade ju ganska nyss med Staffan Westerberg.
Ja, och då berättade han för Anton Bennebrandt om hur han ville bli ihågkommen.
En hygglig kille. En som ville väl. Ville alla väl. Men kanske inte misslyckades ibland, men misslyckades ibland. Ganska bra med det, tror jag.
Så alltså Staffan Westerberg för en tid sedan. Tack så mycket, Ylva Nilsson från Kulturnytt. Flera värmerekord har slagits i Frankrike under den pågående värmeböljan. Och det här är den andra värmeböljan som drabbar stora delar av Västeuropa på mindre än en månad.
Efter ännu en tropisk natt här i Paris där temperaturen inte gått under 25 grader har många kämpat för att lyckas få några timmars sömn. Josefa bor i ett gammalt oisolerat hus i 10:e arrondissemanget. Hon låg under en fläkt hela natten.
On est sous le ventilateur et j'ai un nouveau-né donc moi je reste sous le ventilateur. On est à trois dans le salon, on bouge pas.
Jag har en nyfödd bebis så vi låg alla tre i vardagsrummet där fläkten finns, säger hon. Det är svårt och det märkliga är att det håller i sig en hel vecka, säger hon. Det har vi aldrig varit med om. Värmeböljan slår särskilt hårt mot personer som bor i äldre hus, under taken, i små, dåligt isolerade lägenheter där temperaturen kan bli mycket hög, särskilt nattetid. Tiotals miljoner människor berörs av värmevarningarna och enligt Meteo France väntas temperaturerna ligga kvar på mycket höga nivåer under dagen, på flera håll långt över 40 grader. Meteo France har varnat för att värmeböljan är utbredd, långvarig och intensiv. Samtidigt kommer rapporter om flera drunkningsolyckor, ofta vid obevakade badplatser i naturen. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari sa i en intervju med France Inter att det rör sig om ett 20-tal drunkningsdödsfall sedan helgens början. Värmen påverkar också samhällsfunktioner. Ett stort antal skolor hölls stängda igår och tågtrafik har ställts in på flera håll. Caroline Poron, Paris.
Nu ska vi få det senaste från sportens värld med Samuel Selén.
Och vi tar oss till andra sidan Atlanten och fotbolls-VM.
Förbundskapten Graham Potter medger att han inte hade i beräkningarna att nederländska tvåmålsskytten Ryan Brobby skulle starta matchen mot Sverige och därmed blev ett mer oväntat hot.
You can anticipate what the team is always and that's what we do, but until the team comes in you never know.
Men kan man också använda det till sin fördel om man tänker matchen mot Japan, att man så här, oh, vi kanske ska testa och sätta dem på planen som de kanske inte har scoutat lika bra?
Well, yeah, you can think about surprising the opponent or you can think about doing what you do well.
Om Potter ger sig på ett oväntat hot eller kör vidare med samma startelva som de två första VM-matcherna återstår att se. Fredag 01.00 svensk tid väntar Japan i vad som kan bli helt avgörande för blågulds chanser till åttondelsfinal.
Reporter Selma Jennevall. Åsa Edlund Jönsson lämnar sin tjänst som generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté, SOK. Under sin tid som generalsekreterare hann hon med ett vinter-OS och ett sommar-OS där Sverige totalt kammade hem hela 29 medaljer.
Jag är ju jättestolt över det vi har genomfört. Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra toppidrottare.
Åsa Edlund Jönssons sista dag på SOK är den 31 augusti.
Säger alltså Radiosportens Samuel Selén. Lunchekot lider mot sitt slut. Producent för sändningen har Louise Steinberg varit. Nu lämnar vi över till SMHI för en land- och sjöväderprognos.
Och här på SMHI finns